Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Jag hade en intressant diskussion med en person här i veckan. Om att den här stora strömmen flyktingar till Sverige skulle leda till massa våldtäkter i sommar då. Det finns ju många som oroar sig för någon slags förföljden av det här i samhället och är väldigt rädda och så.
Ja, jag läste några artikel i DN där.
Ja, och då sa jag att så vitt jag vet så minskade våldtäkten med 14% förra året samtidigt som Sverige tog emot 160 000 flyktingar. Något slags, tror jag, historisk stor inströmning av flyktingar till Sverige. Och då sa den här personen att ja, men det tror inte jag på ändå. Och det tycker jag är väldigt intressant att har man en föreställning om någonting, då är det rätt mycket så att det kvittar vad som är fakta. Liksom.
Säg att du har rätt på siffran, så skulle ju den här personen svara så ju, ändå. Ju. Nu kanske får vi ju se hur det blir.
Så man har en tydlig uppfattning som är baserad på en upplevelse av hur det ligger till. Liksom,
och precis, och vad du än säger så kommer den misstro dig. Men det är ju då ett naturligt beteende, eller hur? Eller?
Ja, det är väl i alla fall det vi ska prata om idag är ju fördomar och varför fördomar finns. Om det finns fördelar med att ha system som leder till fördomar. Är det ett sätt för oss att kunna fatta beslut och tänka snabbt och undvika hot och så.
Paramita Golkar som är då forskat och är psykolog.
Psykologiforskare tror hon kallar sig.
Tack. Och då är det så att hon har ju forskat i hur vi människor tar emot information från andra beroende på om olika tillhörigheter då, om vi är man, kvinna, mörkhyad, ljushyad och så här. Och sen så har hon gjort någon djupare forskning också tror jag inom, och använt sig av inom fotbollssupporters.
Precis. Som då är någonting som man kan välja så att säga, medan
för det är inte
utfärg och ja, precis.
Just det. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad hon säger om det här.
Aramita Golkar är forskare i psykologi vid Karolinska institutet och Amsterdams universitet. Hon tycker missundsamhet är det värsta som finns. Aramita har flyttat minst 22 gånger som barn, är nu gift och två egna barn och hon skrattar åt folk som reser med incheckat bagage. Aramita ville bli fotbollsproffs men icke. Nu studerar hon fördomar och hur grupptillhörighet påverkar människor.
Välkommen Aramita.
Tack.
Golkar.
Stämmer bra.
Vad är poängen med fördomar? Finns det någon poäng med fördomar? Eller är fördomar alltid negativt?
Jag tänker så här. Poängen, fördomar är negativa eftersom de handlar om att jag dömer ut en person på förhand. Baserat på vad jag tycker att den tillhör för grupp. Den är dålig, den har ingen poäng. Men
är det så verkligen? Kan den inte ha... Gör vi inte alltid så för att i någon slags överlevnadsvärde?
Jo, och det är
att vi måste kategorisera och då kan vi... Förstår vad jag menar.
Exakt, och det är det som är grejen. Poängen däremot är det som sker innan. Det är det som är poängen, är att vi behöver kategorisera. Vi behöver kategorisera människor, objekt, allt möjligt i vår miljö för att göra den lite enklare att begripa, för att spara resurser och för att kunna fatta beslut lite snabbare än att göra den här nyanserade tolkningen varje gång. Och därför så finns det en poäng, och evolutionärt kan man se det, eller hur man vill betrakta, kan man säga att människan behöver göra de här generaliseringarna. Men de skulle kunna stanna vid att vara en generalisering. Och sen skulle jag kunna bromsa det innan det handlar om att jag har en fördom och sen diskriminerar andra människor. Alltså de är bara biprodukter, alltså de är en effekt av någonting som är jätterimligt att vi gör. Men baksidan är att de kan leda till att man...
Men om man går in i en tunnelbanevagn här vid Globen då, och det är 20 gravt berusade fotbollssupportrar som verkar väldigt aggressiva. Då skulle förstås... Att döma den 21:e av dem, det skulle vara frestande då att kategorisera den personen som person jag borde undvika. Fast jag inte egentligen har djupintervjuat den personen.
Ja, och det är där det börjar bli liksom bra att ha liksom vissa generella uppfattningar som faktiskt, i det här fallet så tog du inte upp en. Och det är det som är grejen. Hade jag stött på en AIK-are och jag råkar vara djurgårdare, så jag säger vi också ogillar AIK av den anledningen.
Du gör det alltså?
Nej.
Jo.
Jag gillar alla. Men vi säger att jag hade gått i den där tunneln och bara undvikit att gå där för att han var AIK-are. Då hade jag förmodligen gjort fel. För långt ifrån alla AIK-are kommer spöa mig. Men om han dessutom är full och dessutom beter sig aggressivt. Alltså, du förstår vad jag menar? Och det är det. Då, om jag då tänker att jag undviker för att han är AIK, det är ju fel. Jag undviker för det finns en massa saker som tyder på att det här är potentiellt farligt. Men om jag går därifrån med erfarenheten av att det var, så, det var för att han var AIK som han klubbade på mig. Då blir det ju ändå fel. För han klubbade fortfarande mig eller misshandlade mig eller vad det är som hände. För att han var full berusad. Och AIK och Djurgård, det hade kanske inte spelat någon roll. Men vi glömmer det, eftersom i förutfattad mening att det är för att han är AIK som han gör det.
Men en då funktion som du är inne på av den här kategoriseringen är att hjärnan ska effektivare, ja, till exempel kunna undvika hot. Då.
Exakt.
Och om man då av olika skäl har uppfattat en typ av individer som hotfulla, då ter det sig, då är det liksom, blir det så att en annan individ associeras med det, och då undviker man det. Och den individgrejen, det där problemet uppstår.
Det där problemet uppstår. Jag tycker det finns det är mycket enklare att förstå ibland när man tänker så här konkret. De flesta saker vi försöker liksom dra slutsatser om är jättesmå skillnader mellan grupper. Så det är nästan lättare att titta på någonting där det är så här drastiska skillnader. Ta någonting som är på tapeten. Man säger att 99% av alla våldtäkter begås av män. Det är jättesällan vi har att göra med en så stor skillnad mellan två grupper män och kvinnor. 99% verkar det som, ungefär roughly sådär, vara begås av män. Det är jättebra information att ha med mig. Men hur rimligt är det att jag undviker män?
99% av män våldtar ju inte.
Exakt, för 99% av män våldtar ju däremot inte. Så att även om 99% av våldtäkterna begås av män, så är ju långt ifrån alla män potentiella våldtäktsmän. Hur jag använder den informationen, det är där det blir rimligt. Liksom. Om det är så att jag ska passera den här tunneln och göra ett beslut om vad är farligt. Och så ser jag har en tunnel mörk med en man, en tunnel mörk med en kvinna. Då är det självklart att det är farligare att gå där det är en man. Även om det liksom är på promillen, liksom andelen män som begår våldtäkter överhuvudtaget. Men det är inte så världen...
Ja, men då är det så att gruppnivå kan man ha hyfsat rätt, ja, om man har faktan rätt.
Om man
för
har
det är väl en
rätt.
Annan faktor. För att om man då sitter och hänger på Facebook med högerextrema människor som postar och det finns ingen källkritik som det ser ut idag, som medielandskapet har utvecklat sig. Så då sitter man på felaktig fakta som man sen då lägger till grund till sin... Men fördomar i gruppnivå, det kan vara okej att ha. Problemet är när man tar ner det på individnivå.
Ja, stereotyper på gruppnivå. Föreställningar bara, där man inte har satt in en känsloladdning på individen. Så fördomar kräver nästan att du har en negativ eller positiv för den delen, men en attityd gentemot en individ bara för att den tillhör en grupp. En stereotyp är däremot den där generaliserade uppfattningen. Jag tror att män är längre än kvinnor. Jag tror det kan vara laddat. Jag tror att en viss grupp av människor snålar än andra, exempelvis. Den är smålänningar, exempelvis. Men jag har inte sagt att jag ogillar den här smålänningen för att jag tror att den är snål. Det är en fördom. Och då kommer det här, hur rimligt är det att basera sig på den här kunskapen om vi så, trots allt ofta vet ganska dåligt, alltså vi har dåligt underlag, vi har inte så bra statistisk koll på vad som är vanligt och ovanligt, plus att våra erfarenheter sällan är korrekta för att vi har en massa sätt att liksom missa information.
Men är inte det ett problem när man också får höra en osanning flera gånger, då blir den ju sann. Ja.
Alltså dels är det ju tendens att om du redan har en generaliserad uppfattning om män eller vilken grupp det nu är, smålänningar, så har vi ett sånt där typiskt psykologiskt liksom fenomen att vi letar både information och kommer ihåg saker som stämmer in på den här uppfattningen, vilket gör att vi kommer missa när undantagen som de annars blir dyker upp. Så där är problemet att allting vi, särskilt när vi har erfarit det själv, då bara, men jag känner ju minst 5 smålänningar. Då var alla snåla.
Men vi är ju också sjukt dåliga på statistik. För vi, vi är ju inte det. Och börjar man dra då, om man börjar titta på att när glassförsäljning går upp så drunknar människor.
Mm. Och det är inte för att de har ätit glass.
Jag menar, det är ju, men vadå?
Man blir så tung i magen, ja, men alltså, det blir svårsimmat.
Men alltså, du kan ju inte äta glass för då drunknar du ju. Ja. För det ser man ju.
Alltså, det är ett samband.
Och det är ett samband som, jag tror att, och jag upplever det lite grann som att när man hänger på sociala Olika sammanhang. Jag är väldigt nyfiken.
Vad umgås du med för folk på Facebook? Ja?
Nej, men jag älskar ju att göra djupdyk. Facebook blottar de ju sig själv. Alla blottar ju sina sidor där, verkar det som. Alltså, hamnar man på någon form av inriktning på Facebook så tycker jag att man får sån otrolig bild av hur det kan se ut. Skitsamma. Men jag tycker det är intressant i alla fall att man vill ju se samband. Mm. Och då menar jag det här glassexemplet är ju ett perfekt exempel på hur man skulle kunna vilja tolka statistik. Och det är ju det som jag tror
är... Jag tror att med samband är exakt samma sak. Alltså vi måste skilja på att det finns... Att se samband i världen är minst lika viktigt som att kategorisera världen. Alltså det är jätteviktigt för oss att kunna se samband och därmed tolka vad som... Varför någonting händer, alltså varför A leder till B i världen. På det sättet så har vi använt den här typen av strategier för att förstå världen. De är jätteviktiga. Det är bara att effekten av dem kan bli att vi blir fördomsfulla eller att vi ser samband som kausala fast de inte är det.
Vad innebär det då?
Och det innebär att vi tror att det ena orsakar det andra. Att det är så att äta glass gör att jag drunknar. Nej. Om vi inte hade utvecklats genom att kunna se samband även när de ibland, alltså på bekostnad av att de ibland är fel, alltså inte orsakar varandra, så hade vi inte varit här då. Då hade vår utveckling drabbats av det. Precis som att inte kategorisera är viktigt.
Är det inte viktigt att, för jag tänker med många människor... Många människors erfarenhetsvärld inkluderar ju inte, har ju svårt att förstå människor som är fattiga eller inte har tillgång till surdegs-Sverige så att säga och allt det här härliga. Ja. Och kan bara inte begripa varför inte alla glada, det är så mycket härliga butiker kring Nytorget och så. Och då tänker man väl ändå, det är väl också viktigt att behålla kontakten med den delen av sin identitet och ursprung för att faktiskt ha en bredare erfarenhetsvärld och kunna förstå människor på olika sätt.
Det tror jag också. Det är klart.
Att inte bara gå in i det här super-Sverige så att säga.
Alltså, jag kan inte överskatta det. Jag tror att det finns, är man tillräckligt präglad av sin barndom och uppväxt så finns det nu någonstans vilande kvar där. Men man ska nog inte överskatta att den där ska hänga med hela tiden om man sen lever så långt bort från den världen som man kan göra i resterande 30 år av sitt vuxna liv. Jag menar, det är klart att jag tror att det är viktigt. Sen är det här som jag tror är liksom en av de psykologiska förklaringarna till att fördomar säger okej, vi kan förstå varför det uppstår. Det är så lätt att kategorisera, det är viktigt för oss. Vi behöver de här generaliseringen och ibland blir det fördomar av dem. Och ibland är de skadliga. Men varför är de så svåra att förändra? Alltså varför hänger de kvar så mycket? Det är en av de intressanta frågorna såklart. Varför gör vi oss inte av med dem? Vad ska vi göra? Ska man bara vara medveten? Och delvis så ligger en del av förklaringen i att när vi kategoriserar människor så, som människor som vi känner att vi kan relatera till och vi identifierar oss med. Det är de man kallar liksom i de här termerna för innegrupper. Alltså folk som är som jag.
Alltså man är inne i samma...
Inne i samma grupp liksom. Oavsett vilken typ av grupp det är. Det kan vara något så brett som att vi är kvinnor. Då är jag halva populationen i min ingrupp. Det är trevligt. Då blir vi många. Men det kan också vara att jag är djurvårdare eller att jag bor i Vasastan. Eller vad det är nu för typ av gruppering man gör. Och... Då bildar man de här ingrupperna, vilket baksidan då oftast blir, behöver inte nödvändigtvis bli, men att det finns ju då de som inte får plats. Det är de vi kallar för utgrupp. De som alltså inte är kvinnor eller inte bor i Vasastan eller är djurgårdare. Det vackra tycker jag lite är att någonstans påminna sig om att vi människor är inte födda med den här liksom enorma viljan att exkludera folk. Utan det är snarare att vi har en extremt stark drivkraft att relatera till människor och därmed skapa sin gruppen. Alltså vi har behövt relatera till människor, identifiera oss med dem för att veta vilka vi ska lita på, för att kunna samarbeta och bygga en civilisation. Det är som det som är den starka drivkraften. Det är bara att en baksida är att vissa inte får plats. Det är inte det här hatet som driver oss. Förstår ni vad jag menar? Det är inte det här jag ska identifiera vilka det är som är the bad guys, utan snarare om man tittar på forskningen så är det väldigt mycket som tyder på att den starka drivkraften är att vi behöver alliera oss med folk, alltså att vi behöver skaffa samarbetspartners för att komma vidare, för att vi hela vår civilisation bygger på det.
Men det finns en gräns av hur
Men det finns en gräns av hur många som passar.
Som ett barnkalas då, barnet kan bara bjuda in 8 barn. Det är det primära.
Exakt.
Men en konsekvens blir att alla barn blev inte bjudna.
Exakt. Och det är inte för att vi ogillar de andra 4, utan det är bara att det fick inte plats.
Och det är en grundläggande mänskligt beteende.
Och det tror jag att man måste kapitalisera på lite. Att det är inte hatet som driver oss eller liksom viljan att exkludera.
Och det här kan man visa i psykologisk forskning då?
Det här har man bland annat tittat på. Att det är, och som verkar också rent, liksom man tänker så här, evolutionärt, makes more sense. Alltså det är rimligare att vi faktiskt haft ett behov av att hitta samarbetspartner än att vi haft behov av att skaffa oss fiender. Varför skulle vi ha det behovet? Liksom, det hade inte varit gynnsamt. Och ser man det så följer liksom en av de förklaringarna till varför det blir så svårt att bli av med fördomar exempelvis är att vi skaffar de här in- och utgrupperna, alltså de vi känner oss lika och de vi inte, som inte får plats och de som vi känner oss olika. Så att vi har lite olika sätt att uppfatta dem. När de väl har blivit vår ingrupp så tenderar vi att tycka att de är liksom mer unika och olika varandra. De här människorna som är som jag. De ser jag lättare som individer. Och en konsekvens är att de som jag inte identifierar med tycker är lite mer en homogen, enhetlig grupp. Som jag lätt kan dra lite så här generella, men de är så snåla eller vad det nu är. Och det är ganska rätt att förstå att det blir så. Om man tänker så här, hur stereotyp eller fördomsfull bild har du av din partner? Typ inte så. Man tycker inte riktigt att de passar in på något generellt.
Generaliserar inte min fru.
Nej, hon passar inte in på någon stereotyp föreställning av någonting annat som skulle vara. Och det är för att du känner henne så väl. Då är hon ju differentierad. Så hon är en unik person med egenskaper som inte går att dra. Det är jättesvårt att ens ta 4 adjektiv för att beskriva sin partner. Man bara, ja, men lat, ja, fast inte alltid. Nej. Och så vidare. Eller hur? Glad men inte jämnt. Men jag har mycket lättare för att sätta lat och glad och massa andra egenskaper på människor jag knappt har träffat. Då är de här generella dragen liksom så här, jo men smålän, de är lite lata. Liksom.
Utgruppen då helt enkelt.
Utgruppen. Och det där gör att vi har ett problem som gör att vi inte är lika utsatta för att man exempelvis då upplever en grupp som stereotyp. Utgruppen är lättare att stereotypisera, alltså tycka generella saker om. Vilket gör att de är mer benägna också att vara sådana som jag har fördomar mot. Och så där fortsätter det. Liksom, att vi upplever dem inte som unika individer, vilket är farligt. Det vet vi från all forskning, att inte se dem som... Liksom...
Så kan man säga att liksom, ju längre distans till människor, desto större risk för fördomar. Då.
Ja, och då är det så här att man tänker att det här borde lösa sig om vi bara umgås. Just tillbaka till det att vi skulle hänga lite mer med varandra. Men, och återigen, liksom, för att komplicera det, så här, svaret är typ ja. Att bara ha liksom kontakt i sig verkar inte göra så att vi inte stereotypiseras och har generella uppfattningar. Det lättaste sättet att betrakta män och kvinnor. Män och kvinnor umgås jättemycket, förhoppningsvis. Mm. Så har vi i alla fall, det är i alla fall inte en grupp i sig så här, jag har nästan ingen kontakt med män. Jag har jättemycket kontakt med män till vardags och män med kvinnor. Ändå, trots den här kontakten som skulle vara lösningen på allt, så har män exempelvis mer liksom, generell uppfattning om vad kvinnor... De tycker kvinnor som grupp är mer lika varandra än vad män är. Och kvinnor tycker att man kan ha mer liksom, svepande beskrivningar om män generellt. Och de är mer homogena, alltså lika varandra, än vad kvinnor är. Så att det här liksom, problemet kvarstår om att ha generaliserade uppfattningar. Även bland grupper som umgås typ hela tiden.
Så man är i flera ingrupper? Förstås.
Ja, hela tiden. Alltså, exakt. Du är ju massa saker.
Och så finns det massa utgrupper då, ja. ur min perspektiv. Och det ligger i mitt mänskliga beteende att vilja ha en grupp, alliera mig för att känna mig starkare. Men det finns en begränsning av hur många pallar tar in ändå. Så att lösningen blir inte bara att exponeras för flera av den utgruppen.
Nej.
Så det är inte lösningen. Men en annan sak som går upp för mig nu när jag lyssnar på dig, när du berättar det här, är ju att om man som utgrupp kanske anklagar ingruppen för att vara exkluderande, så känner ju inte de igen sig i det. Nej. För de har ju, vadå, vi är ju 9 pers här och har skitmysigt. Jag älskar mina bröder som jag hänger med här. Och du sitter och anklagar mig för att vara exkluderande, att du inte får vara med och leka. Men du har helt fel.
Exakt, och då skapas ju de här som man tänker att kontakt som man tidigare har trott väldigt mycket på ska lösa det, visar sig att det är så här, ja, om omständigheterna var optimala, det fanns inga motsättningar och ingen ojämlikhet i samhället, då skulle liksom, så vi gick in som helt blankt, då skulle kontakt kunna ha en bra inverkan. Det har den i de här optimala omständigheterna. Men ganska snabbt uppstår sådana där saker. Någon känner sig exkluderad, samhället är inte jämlikt, alla har inte samma förutsättningar, så det är redan polariserat. Och då verkar inte kontakten lösa det i sig.
Om man nu inte hjälper, det hjälps inte av att man exponeras av den här utgruppen. Och att, alltså, lösningen är inte att umgås mera.
Nej.
Hur gör vi då? Hur ska vi göra då?
Och där finns det liksom det som verkar vara så här tydligast. Det kan vara svårt att åstadkomma. Men en tydlig grej, och som jag personligen faktiskt vill bolla för, det är situationer där vi människor tvingas att samarbeta. Kan få tvingas, det är det som är grejen. Där vi liksom måste samarbeta och där vi också då blir beroende av varandra. Och över då grupper som man normalt sett inte skulle vara i kontakt med. Det bästa exemplet är exempelvis barn som idrottar tillsammans. Säg att man spelar ett fotbollslag som är tillräckligt blandat. Det är inte så gynnsamt om du faktiskt vill vinna den här matchen att gå omkring och hata 50% av ditt egna lag, så att säga. Du är beroende av dina medspelare och ni jobbar mot någonting gemensamt, så att era insatser räknas mot samma sak. Det är en av de liksom, omständigheter som har visat sig som är bäst. För att då är vi inte konkurrenter, utan mitt bidrag och ditt bidrag ska in i samma pott. Vi är på väg åt samma håll och man är beroende av varandra. arbetsplatsen skulle ju vara någonting i ett vuxenperspektiv som jag tror på och som skulle vara viktigt, där man kan skapa liksom ett underlag för att vi har något gemensamt, för vi är båda på samma plats av samma syfte och vi måste jobba mot någonting gemensamt.
Du, en anledning att vi har bjudit hit dig idag som gäst och pratar om fördomar är ju att du håller på med forskning som i viss mån anknyter till fördomar. Det här som vi pratar om, ingrupp och utgrupp. Vill du berätta lite, vad är det för forskning du gör och vad ni har kommit fram till?
Jag försökte läsa den, men den är så avancerad så jag känner mig så jävla puckad. Alltså, jag verkligen var tvungen att slå upp varje ord i en mening. Jag är superimponerad verkligen.
Vi kan prata om det sen.
Alltså, det handlar mer om mig i sig, men...
Nej, det är nog meningen att det ska vara komplicerat för dig om inte du är i min bransch. Det känns helt naturligt. Däremot så tycker jag att den forskning som jag framförallt sysslar med nu och det jag tittar på handlar ganska mycket om just det här med hur vi grupperar och att vi liksom har ganska lätt och inte behöver vara så avsiktligt att skaffa de här in- och us-grupperna. Att vi kategoriserar människor ändå utan att ha onda avsikter. Och i vissa experiment som jag tittar på som jag tycker är roliga, tänkte jag säga, intressanta. Så tittar vi exempelvis på hur folk lär sig. Och man måste lära sig om exempelvis vad som är farligt. Och det enda du kan, informationen du har, det är att titta på vad som är farligt för någon annan. Liksom. Jag tittar på någon annan så ser jag att oj, det där verkar farligt. Han utsätts för något obehagligt varje gång det här grejen dyker upp. Och det är liksom den källan jag har. Jag får titta på dig och sen så för att lära mig om vad som är farligt exempelvis. Och det är ju väsentligt att lära sig att undvika det som är obehagligt eller potentiellt farligt.
Som Alex verkar rädd för den här juiceflaskan.
Ja, om han blir kräksjuk av att dricka den så lär jag mig någonting om, liksom, ska jag dricka den här juicen? Förmodligen inte. Det vi gjorde då var att liksom, ta en liknande sån situation. Fast Alex dricker inte juice utan Alex får en elstöt. Så han ser ut som att man inte gillar det här. Och sen så tittar vi på hur man liksom påverkas om Alex är någon som i det här första fallet så var det faktiskt att man antingen då var av samma hudfärg. Så att så här, jag är ljushyad, Alex är ljushyad exempelvis. Eller, och det är ingruppen. Eller hur jag reagerar och lär mig om jag är ljushyad, du är mörkhyad. Det är en sån extremt enkel sak att jobba. Det är en perceptuell, det är någonting man ser. Antingen har man den egenskapen eller så har man den inte. Det handlar ingenting om vad man känner sig. Utan det är bara så här, jag är vit, du är vit och så... Där. Och då tittar vi på det och så visar det sig att folk lärde sig att liksom låta bli den där juicen, om det är det som exemplet, betydligt bättre om det var någon som man lärde sig av som var ens ingrupp, så att säga. Alltså delade hudfärg med. Och det här var ju liksom jätteirrationellt såklart, för det handlar ju om att du ska undvika att utsätta dig för fara. Liksom. Mm. Och det handlar om hur du svarar liksom så här fysiologiskt på det. Att det är så här, du kontrollerar inte de här responserna. Utan det är
så det här var inga frågor litar du på den här personen?
Nej, utan det här handlar om liksom att vi mäter de här liksom fysiologiska reaktionerna som exempelvis hjärtklappning eller handsvettning. Alltså saker vi inte rår över på det sättet. Liksom, hur rädd blir du i situationen? Hur mycket har du lärt dig av situationen? Och då visade det sig att man lärde sig mer om situationen och att undvika det här som är potentiellt farligt om man delade etnisk då, tillhörighet eller hudfärg för att vara mer specifik. Men det hängde också ihop med hur illa man tycker om människor från en etnisk utgrupp. Så desto sämre man tyckte om människor som var då invandrare som var frågan, desto mindre lärde man sig om den här situationen.
Kan man distansera sig då helt enkelt? Det var då.
Och där var det liksom...
Fast om jag fattar rätt nu så... De försökspersoner som tyckte sämst om invandrare, det hängde då ihop med deras fysiologiska respons, alltså som man inte styr med viljan eller så, som har med handsvett och sånt att göra.
Och när vi började där så tänkte jag att det så här, jag har ingen aning varför. Alltså det är rimligt eftersom det stödjer all in- och utgrupps liksom, forskning som finns. All är lite att ta i, men jag stödjer den idén. Men såklart så började ju folk ramla in på att det är så här, kan det här vara något biologiskt? Är det så att vi liksom har medfödd tendens att liksom undvika människor som är, liksom, har en annan hudfärg? Och det tror jag ju inte på. Och tänkte säga att jag, så här, jag tror jag kan göra den här poängen med en betydligt enklare fall där ingen kommer fråga mig om det är medfött. Så då valde jag att studera fotbollssupportrar. För vi är förmodligen inte en medfödd evolutionär egenskap.
Nej.
Att ogilla människor som håller på ett annat lag än oss. Och mitt intresse...
IFK Norrköping.
Mitt intresse var ju då att se om samma liksom, effekter uppstår. Om jag då använder det som grupp istället. För etnicitet är ju lite mer laddat.
Ja,
så jag rekryterade massa AIK-are och djurgårdare. Heja på djurgårdarna. Tog in dem och sen så visade jag...
Som en sån här... I din artikel sen, att som en disclosure där. Nej,
det var lite roligt faktiskt att rekrytera dem. För det här var inte studenter utan det här var ju folk som hänger på forum. Och som är faktiskt liksom, där vi mätte liksom, hur många matcher per år går det på. Så att det skulle vara folk som var riktiga supportrar. Tog in dem i labbet, gjorde exakt samma experiment med dem, bara att de fick titta på en person då, i båda fall då, ljushyad, som vi säger, det här är en representant från ditt eget. Det här är en djurgårdare. Sen till en djurgårdare exempelvis, det är ingrupp. Kommer AIK-åren in så säger jag, det här är en representant från djurgårdare. Samma person då, utgrupp. Och så vänder vi på det. Så att samma person förklarar jag i en AIK-åre, för AIK-åren kommer in, så att han bara, ja, det är ju exakt samma person som jag presenterat som djurgårdare alldeles nyss. För olika individer. Och så lät de göra exakt samma experiment. Och så tittar vi på så här, hur väl lär man sig om då in- och utgruppen är baserat på om de håller på samma lag eller inte. Alltså tron på att den här personen håller på samma lag. Det finns ingenting, han har ingen pin på sig, nej, inga symboler. Mm. Och det är ännu mer dramatiska effekter. Alltså man lär sig betydligt sämre och ingenting alls ser ut som i mina data just nu. Av den här liksom utgruppen som i det här fallet handlar bara om idén om att den här inte håller på samma lag som jag. Och det hänger ihop med attityder.
Och det går ju inte alls att se i det här fallet. Nej. Det finns inga tecken.
Det finns inga tecken med informationen man har. Förväntningarna liksom på. Och sen så tittar jag på attityderna. Och sen så har vi en skala då som mäter hur mycket man identifierar sig med sitt eget lag. Alltså hur lojal man är med egna laget. Och desto mer lojal du är med ditt egna lag, desto bättre lär du dig av din egna. Mm. Så att även återigen, det är handsvettning. Hänger ihop med de här attityderna. Vilket är viktigt för att säga att vi mäter någonting som uppenbarligen har att göra med ens attityder. Det är...
Men vi fyller på med våra egna.
Om man skulle ta... För AIK och Djurgården har ju en fiendskap, kan man ju säga. Mm. Om man skulle ta...
Men inte de kusiner? Det säger väl Hammarby?
Nej, men nu tycker jag inte att vi ska gå så långt.
Hammarby säger väl att de är kusiner? Jag fattar ingenting. Nej, det är så förvirrad.
Men om man skulle ta då Djurgården och dess farmalag, som jag glömde bort vad de heter... Mm. Eller ett annat lag som de inte är direkt fientliga med. Det vet du förstås inte svaret på, för den studien har man inte gjort. Men skulle man tänka sig att effekten försvann eller avtog? Eller för i din utgrupp här, AIK Djurgården, då är det en väldigt tydlig uttalad rivalitet. Liksom.
Exakt. Man ska, jag har ju valt dem för att maximera rivaliteten. Ja. Så jag tänkte att liksom, jag tar två stycken riktiga rivaler i Stockholmsregionen så att det är relevant och liksom lokalt också relevant. Min misstanke är ju att om man skruvar ner rivalitetskänslan så ska man skruva ner effekterna. Vad som kanske ännu mer intressant skulle vara att göra om det här, har jag inga exakta planer på just nu, men jag tänker att för att liksom ta upp den nivå så skulle man kunna tänka sig att det kanske handlar om att kategorisera om det här. Om jag då tar in samma personer, men om jag tar in massa Djurgård och AIK igen och sen så säger jag att ni är här och så får ni kolla på någon som också är fotbollssupporter eller hatar fotboll. Alltså skapa en ny in- och utgrupp. Om jag kategoriserar AIK och Djurgården som att det gemensamma med er, det är att ni älskar fotboll. Kontra någon som tycker att vi typ ska ta bort statliga bidrag för att bygga arenor i Stockholm. Eller något annat.
Kanske.
Ja, exakt. Alltså, då tror jag att det finns en möjlighet i alla fall att börja närma sig. Så här, går det att kategorisera om? Kan man förstora gränserna för ingruppen?
Landslaget är väl ganska bra exempel?
Ja. Exakt.
Alltså helt plötsligt så bara, jag är ju helt noll koll på idrott. Jag har varit på 3 fotbollsmatcher hela mitt liv. Stått i AIK-klacken en gång faktiskt. Det var faktiskt intressant. Kul också faktiskt.
Är det därför du inte går på fotboll längre?
Nej.
Jag vet inte,
du får fråga. Men jag som då inte är så superinsatt, så sitter jag ändå och ser de här Brasilien, så bara åker alla ner och så har de alla facepaint, de kan slå varandra ena dagen. Men så kör man Sverigeflaggan och likadan, de så här, i princip målar svenska flaggan på varandras ansikten och går och hejar fram Sverige.
Dina experiment på fotbollssupportrar skulle ändå tala för att även kategorier som går att förändra, som vi kan gå in och ur, har det här starka effekterna på in- och utgrupp och våra beteenden.
Exakt.
Och det borde väl tala för att vi kan påverka det här genom att sluta vara vissa grupper eller slå ihop grupper. Eller
exakt.
Så.
Och jag tror slå ihop, och jag tror att det är det som är nyckeln. Att om man då tänker på hur liksom experimentet med det skillnaden mellan grupperna var liksom hudfärg. Om man då på samma sätt som du menar med fotbollssupporterna, nu är det Sverige, svenska landslaget som gäller. Om man då grupperar om dem så att man blandar grupperna. Nu finns det mörkhyade och ljushyade, men det finns någonting annat som är gemensamt för oss. Vi är alla läkarstudenter. Då kanske det blir en ny kategori och helt plötsligt så struntar man i att vissa har olika hudfärg i den här gruppen. För jag identifierar mig som läkarstudent och det är också de här exempelvis. Så att de är flexibla. Och det finns det liksom egentligen ingenting jag har sett och läst där som skulle säga att de här kategoriseringarna, oavsett om det är medfödda egenskaper eller om de är socialt liksom helt inlärda att man skaffar sig ett fotbollslag att gilla, att de skulle vara oflexibla.
Men det är alltså mänskligt beteende. Det här är ingenting som vi kan ändra, eller hur? Alltså det själva sättet att vara in- och utgrupper, det finns med oss, eller hur?
Alltså tendensen att göra det, att kategorisera, det finns naturligt just, men det betyder inte att man alltså, det jag försöker säga så här, även om det skulle finnas någon som sa så här, men det går att sluta, så skulle jag känna så här, ja, det kommer vara kostsamt liksom. Det kommer vi så här, slösa massa resurser som vi skulle behöva på att göra andra saker genom att liksom gå igenom varje människa och varje objekt ett för ett och inte tänka att det här finns någon gruppering. Det är en kostsam liksom, lösning. Lösningen är nog ett steg efter. Vi måste få kategorisera saker för det tar för mycket resurser och tid att bara se världen som en helt unik företeelse varje gång den dyker upp. Men vi måste kunna bromsa när den här kategoriseringen innan den här liksom lite övergeneraliseringen av saker leder till värre saker. Det vill säga fördomar, särskilt när de är negativa. Och sen i värsta fall då diskriminering. Och det där någonstans tror jag att man måste stoppa det om man inte kan bryta ett mänskligt ganska liksom också bra, vad ska man säga, liksom resursvänligt.
För min fru, hon brukar säga, jag brukar säga, och det provocerar folk, men jag brukar säga att jag tycker om, jag älskar mina fördomar eller kategoriseringar. Mm. Jag tycker just det är enkelt för mig och bekvämt.
Ja, det gör det.
Men jag blir gärna motbevisad.
Mm.
Jag har gärna fel. Jag har inga problem att backa.
Ja.
Men det är ganska skönt, men så.
Ja, men om man tar det till att exempelvis det här med att motbevisas, om du kunde vara så öppen och säga så här, men jag kan gärna motbevisas. Det är ju också sanning med modifikation, så alltså det är bra att du känner så.
Ja, eller en ambition.
Men jag tänker att det är samma sak som att säga att exempelvis att män är mer aggressiva eller längre än kvinnor, båda två stämmer, så betyder det inte att det är så här, om jag då träffar en man som är kortare än en annan kvinna, så betyder det inte att nej, men den där stereotypen är fel. Den är inte fel, men är i genomsnitt, även om du hittade liksom ett exempel som inte stämde. Men det omvända är också sant. Så att om jag då har en stereotyp föreställning, någonting som egentligen inte är sant, och sen så hittar jag ett exempel som stämmer in på det, så betyder det inte att stereotypen var sann. Det är bara att det är där vi oftast liksom säger jag är öppen för att ändra mig. Men det är ganska svårt att inte se återigen liksom alltså bevis på det man redan tror. Och sen så bygger det upp en idé. Och desto, liksom, det vi är dåliga på att förstå, ett, hur mycket underlag har jag? Hur många smålänningar, kommer tillbaka till dem, eller AIK-supportrar känner jag egentligen träffas, så hur stort är mitt underlag? Och hur brett kan jag säga, var de alla från typ Solna? Gäller det då alla, liksom hela Sverige om all, och det här så begränsat? Där är vi ganska dåliga att förstå, vara ödmjuk inför att det är så här, min upplevelsevärld är ganska liten och jag tenderar att söka information som stämmer in på det. Och eftersom jag kategoriserar så bedömer jag inte ens folk lika längre, utan då börjar jag tycka att de som inte tillhör min grupp är väldigt lika varandra, den tendensen. Jag tycker också oftare att när de inte stämmer in på min liksom stereotypa idé så är de undantag till regeln. Du vet, jag tycker att alla... jag avfärdar dem som undantag. Ja, och jag tycker oftast att när de gör någonting dåligt att det beror på att de är ju såna. Medan när någon i min egen ingrupp beter sig illa så är jag så här, men taskig uppfostran, uppväxt.
Men, och det här kallas väl confirmation bias, va?
Confirmation bias är den ena. Det är liksom...
men det är viktigt också att de här misstolkningarna som vi gör av världen, de gör vi ju även om vi inte tror att vi är. Det är ju viktigt att förstå. Det här är psykologiska mekanismer. Så även en person som du sa nyss till exempel, jag blir gärna överbevisad. Tyvärr så kommer det vara svårt att överbevisa dig själv. För systemet jobbar emot det. Även om man själv upplever sig som superöppen och härlig.
Det tror jag, jag tror att det är viktigt att tänka på det. Och samtidigt så ska man ha någonting som jag ibland faktiskt kan störa mig på när man pratar med folk om sånt här. Under köksfläkten. Du vet inte hur ofta jag stör mig på folk under köksfläkten. Men det är också att det är så här, nu, vi kan inte sluta kategorisera, vi behöver generaliseringarna. Men finns det några såna här tumregler man ska ta med sig när man nu ändå är i farten och generaliserar lite vilt? Vilket jag också gör såklart. Så kan det vara att det är så här, en av de sakerna man missar mest är så här, hur vanligt är det vi pratar om? Det är därför jag tar våldtäkt som ett exempel. Om det är en ovanlig, jag säger inte att våldtäkter är ovanliga, våldtäkter sker alldeles för mycket, varenda en är för mycket. Men om det är ovanligt i populationen män, trots allt. Om vi säger att vi har 1000 misstänkta faktiskt per år, ungefär, män, för att ha begått våldtäkt. Och nu pratar jag inte om sexualbrott, utan våldtäkter. Det är ungefär 1000, roughly, per år. 10-dubbla den siffran, för jag tror att jättemånga aldrig anmäls.
Mm. Bra.
10 000. Jag skulle faktiskt kunna 4-dubbla den.
Ja, men vi gör det 40 000.
Exakt. 40 000. Så har vi, kollade upp senast här, drygt 3 miljoner män som är i åldrarna 15-64 i Sverige. Förstår ni vad frekvensen, alltså hur vanligt det är då att de här, alltså 40 000 dividerat med 4 miljoner. Och då har jag liksom hittat på den här siffran till att börja med. Mm. Det betyder att när jag ska gissa om en man är våldtäktsman eller inte, så har jag liksom jättesvårt att göra den bedömningen. För det är så pass ovanligt själva fenomenet att en våldtäkt ska äga rum. Och det går emot mig. Men om jag däremot gissar och generaliserar om saker som är liksom tämligen vanliga. Alltså alla är väl lite mer eller mindre snåla eller vad som helst. Och jag vet att det finns en skillnad här. Ett, det är inte lika farligt. Men två, det är lättare att gissa om hur en grupp beter sig om vi pratar om vanliga saker än om någonting är hemskt ovanligt. Som, nu blir det här komplicerat, som att man läser om terrorattentat på ett flygplan. Det är jätteovanligt att ett flygplan blir kapat. Vi tenderar ändå att bli livrädda för att flyga dagen efter. Eller hur?
Mm.
Vi överskattar risken att jag också ska dö i flygplanskapning.
Jag blev faktiskt mindre rädd för det. Tänkte, då
har du ja, det har jag tänkt upp. Det är väl inget
hur många gånger händer två dagar på rad?
Anledningen till att alla våra riskkalkyler blir fel till att börja med, det är inte för att det faktiskt ägde rum alldeles nyss. Det kan ju faktiskt vara så att de blev inspirerade och nu vill göra det igen på tisdag. Utan det är att flygplanskapningar är så jävla ovanliga till att börja med. Alltså, och vi har svårt att bära med oss den tanken att det är så här, okej, om 99% av alla våldtäkter begås av män, men om det är jätteovanligt bland män, för att våldtäkter är ganska ovanliga, givet att det är 3 miljoner män som springer omkring där i våldtäktsförbar ålder. Då måste man ändå liksom komma på att det är så här, dåligt underlag. Och samma sak med flygplanskapningar. De är jätteovanliga. Det är, i princip så är det så att vi inte konstruerade för att tänka statistiskt, liksom.
En annan sak som vi har diskuterat en annan gång som jag tyckte var intressant är ju att ditt namn är ju ovanligt och lätt att stava fel, i alla fall för mig, ditt förnamn.
Mitt förnamn brukar bli oftast fel. Armita brukar bli Amrita. Eller...
Amitra har jag Amitra. Kallat det om misstag. Ja. Och det är ju dumt. Men jag tänker mig också att det är... hur är det med dig? Brukar folk... försöka förstå vart du kommer ifrån i Sverige. Alltså kommer... Nej, det sa jag redan. Så får man inte säga. Shit, direkt missat.
Men alltså, där, jag kommer ha med hela det här. Jag kommer inte klippa bort det här. För att jag tycker det här är intressant. För
det är exakt det här.
Det är det här som är så jävla jobbigt. Alltså, och nu pratar vi om ett namn. Armita Golkar.
Mm.
Och du stammar, du kan ju inte ens ställa en fråga.
Nej, men det är exakt det där som sker. Jag tror att det är, jag tycker ju mest att det är roligt. För jag brukar liksom, nu har jag lärt mig att vänta ut och låta folk lida lite. För att förut så hjälpte jag alltid. Jag var så här, åh nej, nu ska hon försöka, eller han försöka fråga mig om var jag kommer ifrån. Och jag tyckte det var så liksom ångestladdat att den här personen lider så mycket av att inte veta hur man ska formulera sig och gå de här omvägarna.
För det var så att folk frågade inte, är du ifrån
nej,
Iran?
Nej, jag tror fortfarande aldrig jag lyckats få den frågan av någon som jag då tänker mig är svensk. Som säger så här, ja men Armita, vilket fint namn, var kommer du ifrån? Alltså det händer liksom inte, utan det är så här, Armita, vad intressant, vad annorlunda. Och vad, är det möjligtvis så att dina föräldrar kanske har kanske varit så här från ett annat, alltså i typ ett annat land, alltså så här, därifrån liksom, man behöver dem så här. Dör inom
för Christian, du undrar ju bara var Armita kommer ifrån.
Ja, ja.
Och hennes och ursprung och hennes kulturella
arv. Och där tror jag att jag alltid, jag har ju fått höra för lite sånt, för att jag alltid avbryter vart såhär, jag är född i Iran, liksom, såhär snabbt, vi kommer till det, jag vet att du vill veta. Annars, men nu för tiden så brukar jag liksom bara såhär pausa och lyssna på hur lång tid ska det ta. Och så kan jag vara lite jobbig och säga såhär, ja du tänker på om mina föräldrar har rest mycket. och där är det liksom såhär, nu är jag ju född i Iran, så man behöver faktiskt inte fråga om mina föräldrar heller, utan nu är det jag. Men, och det är där jag tror att det är vårt tema fördomar kommer in, att jag har inget problem att någon frågar mig var jag är ifrån och generalisera någonting om iranier, eller att generalisera om vad jag måste vara för att jag är kvinna. Men om de dömer mig på det, som kvinna eller som invandrare eller som färgblind, tänkte jag säga, bara för att jag har tillhand, jag tar bort det. Ett handikapp. Det är själva dömandet. Alltså för mig, det är när någon liksom tycker illa om mig eller formar sig en uppfattning om mig för att jag var det. Inte för att de är nyfikna på om jag är invandrare eller inte. Det är när de liksom lägger in sina värderingar i det. Så att fråga mig om jag har invandrat till det här landet, vilket frågan om liksom, var kommer du ifrån, är mitt ursprung. Så kan jag, för mig är det en oladdad. För det är som att det är så här, ja, du är intresserad av många saker. Du är intresserad kanske av typ naturen också, det är inte jag. Du är intresserad av var jag kommer ifrån, Iran. Men om det sen leder till att du har massa förutfattade meningar om mig för att du kategoriserar mig då som iranier eller invandrare eller något annat, och de dessutom är negativa för dig, det är klart att jag motsätter mig det. Liksom. Men det är nästa steg. Jag har däremot inget problem med det första steget. Det är så här, ja, men folk är nyfikna på mycket som jag skiter i. Just den här är inte laddad för mig.
Mm. Tack för att du kom.
Mm, tack själva. Tack. Vad roligt.
Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar och hör av dig.
Ja, eller e-maila till info@vadarpoangen.se utan prickar. Ja. Ja.
Bra.
Tack.
Tack.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.